Hörrni, vi har ett tema kring relationer som jag idag skulle vilja tangera, och det kanske skakar om och kommer lite nära idag, men låt det i så fall göra det. För om det känns att det tränger in och blir till och med lite obekvämt, så kan det vara den helige ande. Och det är aldrig fel när den helige ande är i rörelse. Ett av mina märkligare helanden som jag varit med om inträffade för ganska många år sedan. När jag var i bönen kväll och fick jag för mig i den lilla bönestunden att jag skulle sätta mig i min gamla Mazda 323 och köra iväg till en annan stad och be för en vän som jag visste var på sjukhus. Så jag kör dit i stor förväntan att nu är en helig ande med mig och nu ska det hända saker och ting där. Så jag kommer dit, lägger händerna på personen i fråga och kör iväg besviken. Jag tyckte ingenting hände. Har du någon gång bett en sån bön? Tre personer. Men vi tre, vi känner oss ett med detta. När man ber och man tror så tycks ingenting hända. Sen går det 5 år. Så får jag ett mejl om nämnda person. Där personen skriver: tack att du kom dit. För när du sa en mening till mig, så tog jag den meningen till mig och blev helad. Och den meningen var: du hör inte hemma här. Och jag tänkte lite i min brist på tålamod: varför vänta 5 år att dela ett sånt vittnesbörd? Så när Herren gör någonting i ditt liv, så låt inte alltid gå 5 år. Ni kommer höra idag vikten av att uttala Guds ord om varandra till varandra. Men också av hur det negativa ordet kan ha en väldigt destruktiv kraft hos varandra. Jag vet inte om du har tänkt på vilken makt dina ord har. Men jag under mina cirka 20 år som själavårdare har gång på gång fått stöta på människor som antingen önskat att de har fått höra speciella ord, eller önskat att de inte hade fått höra andra sorts ord. Människor som önskar att höra från mamma och pappa att de var älskade och att det duger. Andra som önskar att mobbarna aldrig hade sagt några ord. Vi har båda sidorna här. Jakobs brevet säger så här, ganska radikalt ord egentligen: om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudstjänst ingenting värd. Det är lite jobbigt ibland när du är arg en måndag morgon. Det finns alltså en gudomlig hemlighet att styra din tunga, alltså att välja vad du säger, vad du tänker. Jesus säger att en god människa väljer ur sitt goda förråd. Men en ond människa väljer ur sitt onda förråd. Tog det som ett amen. Alltså Jakobs brev är ganska radikal här. Att om du menar dig tjäna Gud, men du inte tyglar din tunga, så är din gudstjänst ingenting värd. Det finns alltså en stor vikt att hantera i vad du säger. För den tycks antingen bryta ner eller bygga upp din omgivning. Då vi talar om relationer och sådana som idag ska lite för koncentrerade kring inom familjen, så finns det för mig en sann förebild att följa. Och det är hur fadern själv talar om sin son. Jag vet inte om du har tänkt på det, men i Bibeln så förekommer det 3 ställen då Gud talar ljudligt om sin son. Så att andra folk hör vad fadern säger om sonen. Och varje ställe har jag funnit ett antal hemligheter som jag tror kan ge oss nycklar till hur du kan använda dina ord i dina relationer till att bygga upp de som är omkring dig. Och vad den fullkomlige fadern väljer att säga till sin son borde ge oss verktyg i hur vi kan kommunicera för att hela och bygga upp varandra. Och jag tänker ibland, det var en dröm i mig som 25 år som predikant. Så jag har haft en dröm att församlingen skulle bli en plats där vi uppmuntrar och uppbygger varandra mycket mer. Det är en dröm jag har. Och jag hoppas en dag kunna se den gå uppfyllelse. Men det blir riktigt enkel och basal men matnyttig undervisning idag. För det första, och det är så enkelt som det bara kan bli. Men varje människa behöver höra orden, jag älskar dig. Det här är ju Jesu dop. Så hörs en röst från himlen som säger, han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och än en gång om jag får relatera till själavårdsåren så har jag observerat att många av de ärr som människor idag bär kan spåras till en viss ovisshet över om man är älskad av sina nära och kära. Och speciellt har jag kunnat se det i relationen till ens föräldrar. Men också inom äktenskap till och med till barnen. Så ser jag hur avsaknaden av det uttalade kärleksförklaringen skapar sår, förkastelse och dylika saker som i sitt extrema position leder till att man funderar att finns något värde i mig överhuvudtaget? Herren själv inleder med att säga hur högt om Jesus, hur högt älskad han är. Och här finns en hemlighet som du kan lite reflektera över. För det är jättebra, jag kommer att vara praktisk idag. Jag minns ännu på en uprising för 15 år sedan så bad alla ungdomar skickade sina föräldrar, jag älskar dig. Kanske borde göra det idag också. Det är jättebra när du tänker i ditt hjärta att du älskar dina barn. Det ska du göra i ditt hjärta, fortsätt med det. Det är jättebra att du säger till dina barn att du älskar dem. Och den här är en utmaning för många. De tycker det är lite jobbigt och besvärligt ibland. Jag vet inte varför. Men här finns också en tredje hemlighet som Herren gör. Det är när du säger om dina barn så att en tredje person hör. Alltså du säger till en tredje person så att ditt barn får höra att det är så. Kanske borde illustrera det här på något sätt. Låt säga att här är ditt barn med dig om det finns en sån situation. Det är inte alltid så. Och så talar jag med någon viktig människa till mig. Och så säger jag, hör du, Markus, jag älskar Liv så jättemycket. Och när Liv hörde att jag säger det åt en tredje person så händer det någonting med henne av självförtroende, självkänsla som vi inte ska minimera. Det är därför jag tror Herren också säger det. Han säger det inte direkt till sonen. Han säger det till människorna runt omkring. Han är min älskade son. Mycket kan du spara på. Men spara aldrig på orden, jag älskar dig. Om den fullkomlige Jesus behövde höra detta, hur mycket mera behöver inte då du och jag göra det? Vi ska också minnas att situationen när Jesus får höra de här orden, det är strax innan han beger sig iväg ut i öknen för att bli frestad av djävulen. Och då vill jag påstå att vi ska inte underskatta betydelsen att veta hur älskade vi är då vi är mitt i en livets storm. När det blåser och stormar och är elände. När livet suger. Nu funderar att orka dina ben. Att bära dig framåt längre. Då det är skönt att ha en vetskap här i bakhuvudet. Att någon säger om dig kontinuerligt. Jag älskar dig. För de orden hjälper dig, ger dig kraft att ta dig igenom stormarna i livet. Vi ska inte underskatta betydelsen att veta hur älskade vi är. Det blir en trygghet och ett ankare som hjälper oss genom livets stormar. Vi lever i en värld som törstar efter äkta kärlek. Och jag tror att vi kristna borde gå i täten för att visa vad äkta kärlek är. Jesus sa, ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Och det börjar med att ta emot. Men det slutar inte där. Det fortsätter med att du också ger det vidare. Jag vet inte om du har reflekterat över det. Men tänk än en gång på vilka effekt ord kan ha för dig. Genom ord skapade treenigheten universum. Och genom ord har många av mina egna mirakler och helanden ägt rum. Men tänk på när Gud har talat till dig. Är det inte ord han säger? Tänk på vilken betydelse dessa ord kan ha i ditt liv. Om du lite mera skulle aktivera din tunga och uttala det som du ändå redan känner. Jakob menar att vår tunga antingen kan välsigna eller förbanna. Och så kan det inte vara. Menar han. Jag har fått se hur orden jag älskar dig har fått hela och upprätta människor. Och jag tror att varenda människa förtjänar att leva ett liv där hon upplever dessa ord. Bibeln säger att vi ska älska Herren vår Gud, sedan varandra, så också oss själva. Och Jesus menade i Matteus 22:37 framåt att på detta enkla lilla ekvation så bygger hela trons grunder sig på. Första Johannes 3:1 säger att se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Ibland funderar att du skulle bara ta ett djupt andetag. Blunda en par sekunder och så tänker du på de där orden. Tänk, se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att du får kallas Guds barn. I en tid där vi kämpar med föräldralöshet. Där vi känner en avsaknad i den upprätthållande relationen till mamma och pappa. Det är alltid så, men många gör det, upplever i alla fall. Så kan det ändå vara skönt att falla tillbaka på den här sanningen där vi är Guds barn. Och varför är det här en väldigt skön sanning för dig att luta dig tillbaka på? Jo, det betyder i så fall att rösten från himmelen som säger att han är min älskade son också gäller dig. Du är Guds älskade barn. Samma ord som fadern sa till sonen gäller också dig. Nummer två. Så behöver du också höra enligt mig hur värdefull du är. Nu är de uppe på berget, härlighetens berg. Och en röst ur molnet sa det, han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. I år, bara i år, har jag fått två uppmuntringar av två olika församlingsmedlemmar som har varit i toppskiktet av alla uppmuntringar jag har fått under mina år som kristen och tjänare av Herren. Och vad en uppmuntran gör med en människa, det är att hon lite mer tror om sig själv vad Herren själv tror om henne eller honom. Därför är Bibeln mån om att detta redskap bör användas regelbundet och ofta. Och nu ska jag läsa en exceptionellt viktig bibelvers från Hebreerbrevet 3:13. Bröder, nej, förlåt, 13. Uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Uppmuntra varandra istället varje dag. Jag tog ett enkelt beslut för 25 år sedan. Så jag tror till och med du klarar av. Om jag klarar av det, klarar du av det också. Jag tog ett beslut för 25 år sedan att jag vill uppmuntra en människa varje dag. Det är inte så svårt. Jag menar, det fanns inte WhatsApp på den tiden när jag var igång, ska jag säga. Det var sms och det var dyra. Men varför ska vi uppmuntra varandra? Vad säger Hebreerbrevet vidare? Och det här är kanske den här hemligheten som jag kanske inte är säker på att du har tänkt på tidigare. För författaren menar att uppmuntran gör, lyssna, syndens attraktion avtar. Och det borde räcka som argument varför du skulle göra det till en daglig rutin. Och vad betyder den här lite krångliga meningen? Det betyder att när du uppmuntrar en bror eller en syster, så hjälper du den människan att inte synda. Det är det Hebreerbrevets författare är ute efter här. Och då kan man ju fråga sig att är det ingenting vi alla borde hålla på med då hela tiden? För det sämsta en kristen kan göra, det är ju att synda. Det är en så enkel teologi, alltså inga nya sanningar här. Så det sämsta vi kan göra är att synda som kristen. Och då borde ett av de bästa sakerna vi borde hålla på med att hindra att människor inte syndar. Uppmuntran gör att du känner dig värdefull, sedd och älskad. Och nu kommer en ganska viktig sak här. Och du behöver inte ta till synd för att fylla det tomrum som utebliven sådan känsla kan skapa. Varför syndar vi? Jo, men det är för att fylla ett tomrum som egentligen Gud ska fylla i oss. Så när vi uppmuntrar varandra så hjälper du människor att inte synda. Så enkelt, men så bortglömt. Jag menar, har jag en riktigt, riktigt bra predikan? Jag har väl haft en sån någon gång. Så får jag ungefär tre uppmuntringar efteråt. Och då prenumererar jag på två bröders uppmuntringar, så de kommer bra farten. Jag menar, jag säger inte att det är ute efter, för jag har ju de här prenumerationerna på gång. Jag vet ju att 7:30 så kommer de igen ikväll. Men tänk om vi skulle få en liten rörelse i det här, där vi skulle bara uppmuntra varandra. För det leder till att människor kommer närmare Gud av bara farten. Det är verkligen sovande församling idag. Eller bara jag måste också erkänna, jag har haft lock för öronen i 4 veckor, så det handlar om. Men en så enkel sak att göra, så kraftigt verktyg, att uppmuntra varandra så att människor kommer närmare Herren. Gud sa om Jesus att i honom har han sin glädje. Och jag funderar ibland hur vårt samhälle skulle se ut om vi mera började säga de positiva sakerna vi tänker om varandra. Om vi ska få människorna runt omkring oss att känna sig lite mera värdefulla. Lite mera värdefulla. Lite mera älskade. För Gud är du så värdefull att han var vald ändå att dö för dig. Tänk om vi skulle lite kunna reflektera den kärleken till varandra lite mer. Det finns för mig en väldigt berörande historia från Kina. Det handlar om en pappa som 24 år tidigare blir av med sin son. Hans son blir kidnappad som ett litet barn. Och pappan ägnar sig då 24 följande åren att söka efter hans son. Han åker land och rike och kör över 500 000 kilometer på hans motorcykel. Och han vägrar ge upp till dess att han en dag finner honom 24 år senare. Det gick åt. Han satsade alla sina livsbesparingar. Han satsade 10 olika motorcyklar för alla gick sönder. Han fick brutna revben. Han blev till och med rånad. Men han gav aldrig upp. För hans son var mer värdefull för honom än något annat. Och här är bilden där de återförenas efter pappan i 24 år. Har försökt hitta hans älskade son. Och jag tänker den där känslan att vara värdefull i Guds ögon. Och ens medmänniskors ögon. Vi skulle behöva uppgradera den känslan inom oss lite till. Visa varandra, uttala om varandra det positiva som vi redan ändå tänker om varandra. Det värmer alltid mitt hjärta då jag ser familjer, vänner och kollegor som högljutt uttrycker positiva saker om varandra. Jag vill ett en gång betona i styrkan i att tala gott om varandra så att andra människor hör det. Ibland kan vi vara bra att säga att du är en fin typ. Men att säga det åt den fina typen så att flera människor hör det. Det gör någonting med den och det får den människan att känna sig lite mer värdefull, älskad etc. När fick du senast höra att du är värdefull? Att du är betydelsefull? Att du är värd att åka 500 000 kilometer motorcykel för. Det finns en enkel mening som jag tycker är väldigt kraftig. Och den låter så här bara. Tack för att du finns. Den tänker jag är kraftig och kan fylla en persons kärleksskålar relativt snabbt. Kanske kunna säga det till någon ikväll. Tack för att du finns. Speciellt dina andliga föräldrar. Glöm inte dem som har hjälpt dig att få den eviga livet tillsammans med Jesus. Det kan du göra ikväll. Skicka till din andliga mamma eller pappa om du vet vem de är, om de lever längre. För vad de har betytt för dig. För det tredje. Jag ska inte hålla på så jättelänge till. Men du förtjänar också ha någon som tror på dig. Jesus sa, far, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himlen. Jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det igen. Något annat tragiskt som jag ser och har fått se lite väl ofta. Hur människor som har fått växa upp och leva med orden. Det kommer inte att bli någonting av dig. Du har ett misstag. Och din existens ställer egentligen bara till med problem. Fruktansvärda ord som kan förstöra ett helt liv. Jag har samtalat med människor som ännu idag lever med sår som kan ha uppstått år tillbaka. De fortfarande kämpar med förkastelser och känslor att de egentligen inte duger eller är någonting. På grund av en ovis mening eller någonting annat som har blivit sagt. Men det är inte så Gud ser på dig. Det är inte så Gud tänker om dig. Det är inte så Gud vill att du ska behöva leva ditt liv. Det är fascinerande när du läser Bibeln och ser vilka människor som Gud använder. Jag menar, en väldigt salig röra kan man ju lugnt säga. Vi har lögnarna Abraham, Isak och Jakob som blev våra trosfäder. Vi har mördaren Mose som blev Guds närmaste vän. Vi har mannen utan självförtroende, Gideon, som blev Israels räddare. Den prostituerade Rahab blev symbolen för Guds nåd. Enkla människor blev Jesus apostlar. Den som förföljde Guds församling mest blev den som skrev stora delar av Nya testamentet. Gud kan använda vem som helst och han vill tro på vem som helst. Gud gör inte skillnad på människor. Han säger till våra hjärtan. Vår brustenhet är inget hinder för Guds nåd och hans möjlighet. Då jag själv var nyfrälst kom en äldre man fram till mig och bad mig om förlåtelse. Jag tror jag var 19 år. För han hade inte förstått, det sa han till mig i alla fall, en uppmuntrande sak. Han hade inte förstått, citat honom, vad jag kunde bidra med i Guds rik. Men så har tydligen Gud talat till honom och sagt, jag väljer vem jag vill. Och så kom han fram och du måste säga det till dig då. Och sa tack och lov. Så fick man ju fortsätta predika som 19-20-åring. Men Gud väljer vem Gud vill. Och det fantastiska med Guds rik att han vill ju använda alla av oss. Så frågan handlar ju mer om vad vi vill än vad Gud vill. Det närmaste ett annat till sist exempel på Guds eller faderns kärlek, det tycker jag är historien om Dick Hoyt. Dick sprang triathlon. Han sprang 6 stycken Ironmans. Bland annat. Han hade, kommit ihåg hur många 100 lopp han sprang. Men åtminstone 6 Ironmans. Där man först simmar 3,9 kilometer. Sen cyklar man 180 kilometer. Efter det avslutar man med ett maraton på 42 kilometer. Efter varann. Blir trött bara man tänker på saker. Det som är fascinerande med Dick är att han gjorde detta inte för att han själv kom på det en dag utan för att hans son frågade pappa, kan vi göra det här tillsammans? Och då gjorde de det. Och får vi upp bilden så förstår vi kanske lite storheten i det hela. Hans son var nämligen grovt funktionsnedsatt, var i rullstol. Men då gjorde pappa att han satte på en sån där gummiflotta och simmade iväg några 3,9 kilometer. Sen cyklade han iväg 180 kilometer. Och sen sprang pappan honom i rullstolen ett maraton. Och det här är bilden enligt mig på hur Gud kan använda oss allihopa. Vi behöver bara säga, Herre, det här vill jag göra för dig. Kanske ingen annan tror på mig. Ta upp någon musiker nu så blir jag slut på det här. Kanske ingen annan tror på mig. Men Herren tror på mig. När de kommer i mål, Rick och Dick, så firas sonen mera än pappan. Det är sonen som får alla den här äran och blir hyllad och belönad etc. Och vad gjorde sonen egentligen? Sonen var bara med. Men allt började med att han sa till pappa i slutet av 70-talet, om jag minns rätt, att pappa, det här vill jag göra tillsammans med dig. Världen kanske har sett mina begränsningar, men jag har en pappa som är starkare än mina begränsningar. Och du har en pappa som är starkare än dina begränsningar. Du har en pappa som säger att han älskar dig. Du har en pappa som säger om dig hur värdefull du är, att i dig har jag min glädje. Du har en pappa som säger att jag en gång har använt dig och jag kommer använda dig på nytt. Helande ord. Det vi behöver höra från Herren själv ibland. Sanningar från världens lögner har påverkat oss alldeles för mycket. Du förtjänar att veta i varenda fiber i din kropp att du älskar. Du förtjänar känna hur värdefull du är. Du förtjänar att vakna upp med orden: tack Jesus för den här dagen. Tack för att jag finns. Du förtjänar att kunna se dig själv i spegeln och säga: hej snygging. Och jag har förberett det här nu. Jag egentligen skulle ha den här predikan för en vecka sedan. Men när jag förberedde den och bad till Gud, så bara kände jag som anden ropade inom mig. Det finns så mycket sår, så mycket förkastelse, som Herren bara vill hela. Varenda en av oss vill han hela. Och min enkla fråga till dig: är de här tre sakerna en sanning för dig? Att du är älskad, att du är värdefull, att du har någon som tror på dig. Och är de det, och fast de inte är det till 100%, så vill jag idag uppmuntra dig till att uttala orden: jag älskar dig. Har du barn, säg det till dem. Inte WhatsApp, säg det till dem. För det är uttalade orden som tycks ha dynamit i sig. Tro på någon, uppmuntra någon idag. Bjud någon, kanske någon inte har råd att få på någon. No, ska inte ta det för långt. Bjud någon på korv, eller restaurang, eller vad som helst. Uppmuntra någon på något sätt. Bara för att du älskar den människan. Ja, man kan, han vet ju det än. Ja, men hur vet du att han vet det, om du aldrig säger det? Tro på någon idag. Kanske vi någon ung människa här som har kallats från Herren, eller kanske du är gammal för den delen, men ingen har någon trott på det. Jag ska aldrig stå här och predika om inte haft människor som trodde på mig och sa det till mig: jag tror att du kan predika. Fast du springer upp och hoppar omkring där på alla bänkar och ibland är du bra och under du bra. Jag tror på dig. Enormt betydelsefullt att få höra orden som bekräftar ens kallelse från Herren. Så låt oss be tillsammans om lite helande upprättelse och lite allmän uppmuntringsväckelse här idag.